Välkomna till 5 juli-podden, det fjärde avsnittet med mig, Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Ja, är det något vi ska säga här innan vi börjar? Ja, till att börja med, ljudet har vi utvecklat ytterligare från förra gången. Vi sitter i ett helt annat rum nu, så vi hoppas att det är behagligare att lyssna på.
Och vi har omgivit någon skumplast.
Ja.
Vågad skumplast, veckad skumplast.
Och vi sitter i en liten skrubb, men det känns bra. Vad ska vi prata om idag?
Oj, vi ska prata
Vi har en ganska lång lista av saker som har hänt under veckan. Va?
Det privata storebrorsamhället, Snowden och Tyskland, Tor, massa, ja, det finns en massa saker på listan.
Ska vi börja med det tunga som var att en tysk... ja, att Snowden har anklagats för att vara rysk spion av en tysk.
Mm-hmm.
Vem var det som anklagade honom?
Det var Herr Maser som är chef för författningsskyddet, som är en av underrättelseorganisationerna här i Tyskland, som i princip motsvarar Säpo.
Deras uppgift är alltså att försvara landets grundlag och se till att inga brott
begås. Och han var och träffade Bundestags NSA-kommitté och började då spekulera, för att han hade nämligen ingen underbyggnad, men började spekulera om att Edward Snowden nog förmodligen är rysk spion.
Den här NSA-kommittén som du, eller utskottet som du nämner, det är alltså något som Bundestag har tillsatt efter Tysklands egen NSA-BND-skandal.
Ja, man tillsatte den väl egentligen direkt efter Snowdens avslöjanden. Men sen så har det utvecklats allt mer därför att Tyskland, tyska regeringen och tyska underrättelseväsendet, framförallt då BND, som betyder vad då, Karl?
Bundesnachrichtendienst.
Ja, tack för det. Har ju avslöjats med brallorna nere. Man har spionerat åt USA. Man har gjort en massa saker. Alltså man har spionerat på företag, även tyska företag. Man har spionerat på andra EU-länder. Och det har blivit väldigt mycket liv om detta i Tyskland. Det ser ut som att förbundskanslerns kansli kanske visste om det här. Mm. Men samtidigt så har då både BND och kanslerkansliet förtigit uppgifter inför Bundestag. Så att man har verkligen snärt in sig och gjort bort sig. Och givet den bakgrunden så är det kanske inte så konstigt att det tyska underrättelseväsendet försöker svartmåla Snowden. Men ska man svartmåla honom så får man nog faktiskt ha någonting konkret att komma med.
Okej, han har sin anledning att svartmåla Snowden, menar du. Det här med det här utskottet som då är tillsatt, NSA-utskottet. Om jag har förstått det rätt så är det alltså så att när en skandal blir tillräckligt stor, när det blir en riktig affär, då bestämmer sig Bundestag för att det här måste utredas ordentligt, och då tillsätter man ett utskott för att göra det.
Ett granskningsutskott.
Och finns det något motsvarande som vi gör i Sverige?
Nej, det gör det väl egentligen inte. Riksdagen brukar inte tillsätta specialutskott för att utreda saker och ting. Det närmaste man kan komma är väl den utredning om, eller de hearings om massövervakningen som Europaparlamentet höll 2013-2014, som jag avslöjade rätt mycket. Men jag vill komma tillbaka en sekund till de här anklagelserna om att Snowden skulle vara spion, rysk spion. Där ska man komma ihåg ett par saker. För det första, Edward Snowden är inte i Moskva av egen fri vilja. Han var i transit, han skulle byta plan i Moskva. Och när han landade i Moskva, då hade USA dragit in hans pass. Så han kom ingenstans. Han var fast på flygplatsen i veckor, kanske någon månad till och med, innan han fick uppehållstillstånd i Ryssland. Så att han är där är ju då USAs eget fel, och sen dessutom alla västländer som har vägrat att ge honom en fristad eller asyl. Det har ju i princip alla länder gjort, även Sverige har uttryckt att det inte är aktuellt att ge honom asyl. Så han är ju inte där frivilligt. Dessutom ska man veta att när han lämnade Hongkong, då tog han inget känsligt material med sig. Allt material av vikt finns hos Glenn Greenwald och Laura Portrias.
Okej. Alltså till den här Malsens försvar måste man väl säga att han kanske menade att Snowden har blivit rysk spion efter att han fick asyl där. Men å andra sidan, det är ju fortfarande bara totalt lösa anklagelser.
Ja. Och det är ju inte bara tyska underrättelsetjänsten som spekulerar. Allan Widman, Folkpartiet, eller Liberalerna som de föredrar att kalla sig själva nu, som är ordförande för försvarsutskottet, han brukar ju mellanåt påstå att Snowden skulle vara rysk spion. Och Allan Widman är ju då den i riksdagen som har den största insynen och det högsta ansvaret för bland annat FRAs verksamhet. Och återigen så är det så här bara märkliga spekulationer och lösa påståenden. Allan Widman har bland annat vid något tillfälle, jag tror det var december 2013, gjort den här märkliga uttalanden som att när Snowden träffade tyska parlamentariker så var det i KGB:s gamla högkvarter i Moskva, som idag är en representationsbyggnad för ryska staten, där man tar emot besökande utländska gäster. Och jag menar, vi som är här i Berlin, vi vet ju liksom att var och varannan byggnad, kan man säga, att det är en gammal SS-byggnad eller Gestapo-byggnad eller Stasi-byggnad. Så att det är liksom flum helt enkelt. Ja, okay. Bara åsikter.
Det här NSA-utskottet har ju dessutom bjudit in Snowden faktiskt för att för att förhöra honom på samma sätt som de förhörde Masen då. Men de var väl eniga om att bjuda in honom, men sen så sa ordföranden i utskottet att det inte skulle tillföra någonting, för han är ingen expert på tysk inrikespolitik.
Alltså, Snowden kan väl möjligen sätta in eller så här, lägga in de tyska pusselbitarna i ett större pussel. Så att det är nog absolut inte bortkastat att bjuda in honom. Jag tycker ju att Tyskland, som faktiskt har en modern tradition av att upprätthålla det fria ordet och demokratiska fri- och rättigheter, och som faktiskt har en stark grundlag, en stark författning.
Ja, det är ju det som för fastighetsmassen ska skydda.
Precis. Att de borde verka i den andan och släppa in Snowden i Tyskland och låta honom vara här.
Men hur var det? Blev Snowden intervjuad i EU-parlamentet, eller?
Nej, han har varit med på videolänk som vanligt. Men hans material har ju väckt mycket uppmärksamhet när folk som experter har granskat det och vittnat inför förhören eller hearingarna i Europaparlamentet. Bland annat har det ju då visat sig att Sverige, som går under kodnamnet Sardine i NSA-samarbetet, möjligen är den mest aktiva samarbetspartnern med amerikanska NSA utanför de fem engelskspråkiga länderna som utgör det här Five Eyes-samarbetet i grunden.
Ja, det känns ju som att det har blivit bevisat flera gånger genom Snowden-dokumenten, men det är ingen som bryr sig, utan det är väl alla förutsatt i princip.
Ja, och sen så finns det en massa detaljer i Snowden-dokumenten som kan vara besvärande för Sverige. Till exempel så har FRA tillgång till den amerikanska spiondatabasen X-Keyscore, som med säkerhet omfattar mycket uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Och där, det är fullständigt oklart om det finns något lagstöd för sån verksamhet överhuvudtaget. Och det vill politikerna inte ens kommentera. Det bara är så.
Okej. Ska vi gå över till det du nämnde i början där om privat Big Brotherism.
Just det.
Vad menar du med det?
Ja, det här är en nyhet. Det var väl i Storbritannien, det var amerikanska tidningar som skrev om det, men det var väl i Storbritannien det skedde. Vad heter företaget? Det hette... Du har
jag tror företaget hette Score Assured.
Okej. Där man...
Tjänsten heter Tenant Assured.
Precis. Affärsidén är att det här bolaget ska hålla koll på fastighetsbolags hyresgäster. Och då blir det som så att när man skriver ett hyresavtal med det här fastighetsbolaget så måste man skriftligen ge medgivande till att bolaget även får tillgång till ens sociala mediekonton. Och sen så kan då det här bolaget följa en och göra värderingar av vilka vänner man har att umgås med och för att se om man möjligen är en skummis. Man kan hålla koll på om folk, när folk är hemma och inte, tecken på ekonomiska problem.
Men som om inte det där räckte så får de ju också tillgång till alla ens meddelanden.
Precis.
Alltså det är ju så, när man kopplar Facebook till en, eller när man låter en app få tillgång till Facebook så att säga, då är det ju alltid en lista på vad får de tillgång till, vad kan de se, de kan inte se ditt lösenord och så vidare. Och här kan de ju se, förutom lösenordet då, antar jag, allt.
Ja, och vad som händer här är ju då att människor blir bevakade ner i detaljnivå i sin vardag och allting man gör kan komma och påverka ens relation till sin hyresvärd. Nu ska ju sägas att privata företag får naturligtvis ha ingå vilka konstiga avtal de vill med sina kunder, men det känns väldigt obehagligt.
Alltså, man har ju valet att tacka nej naturligtvis, ja. men det gör ju att man kan få en sämre sits i urvalsprocessen.
Välja att tacka nej, jag menar, detta var ju då ett engelskt företag. Du väljer inte att tacka nej till en hyreslägenhet i London om du skulle få en. Du väljer inte att tacka nej till en hyreslägenhet i Stockholm om du skulle få en. Vilka orimliga avtal det än är.
Vad är det största problemet med det här då?
Ja, det är ju att människor kommer att befinna sig i en situation där de måste bedöma allt de gör i förväg. Kan jag vara vän med den här personen på Facebook? Kan jag klicka på en Facebook-annons om snabba lån? Och massa sådana här saker. Du kanske klickar på en länk på Facebook som handlar om psykisk sjukdom. Är det bra att din hyresvärd får veta det? Även om du själv inte är psykisk sjuk utan bara har klickat på det av ren nyfikenhet. Dina sexuella preferenser kanske kommer att avslöjas. Kommer din hyresvärd att tycka om dem?
Jag tänker att vi redigerar ju redan våra flöden på Facebook för att ge en viss bild av oss själva inför våra Facebook-vänner. Och jag tänker att det här kan göra att vi blir ännu mer medvetna om det. Så att till och med när man skriver meddelanden till sina vänner, att man är medveten om hur man uttrycker sig och vad man skriver om och så vidare. Och jag frågade dig just, vad är problemet med det här? Vad är det största problemet med det här? För att... på ett sätt kan man ju naturligtvis se att det här är ett jättestort problem. På ett annat sätt så är det ju liksom det är lite en ny inställning som kanske framförallt den nya generationen kommer ha. Nämligen att man förutsätter att allting som man gör online kan användas emot en. Eller är en del av den image som man sätter upp.
Jo, men det kommer att göra vårt samhälle fattigare. Jag såg någon studie från Stanford-universitetet som pekar på att i princip all form av massövervakning, även om det bara handlar om metadata, innebär att människor ålägger sig själv ett visst mått av självcensur. Och när människor censurerar sig själva, censurerar sina tankar och åsikter, censurerar sina uttryck, då får vi ju med nödvändighet ett tystare och tråkigare samhälle.
Fast det jag är ute efter, det är att frågan är om man verkligen censurerar även sina tankar och fantasier. Eller, som jag tycker mig har märkt nästan, om det fysiska mötet när man träffar någon utan mobiltelefon och allt det där, om det kan få en renässans så att man blir ännu mer personlig då, och det betyder ännu mer att träffa någon privat.
Man skulle ju kunna hoppas det, men samtidigt så styrs ju allt mer kommunikation över till Messenger och WhatsApp och Telegram och liknande tjänster.
Ja, för dilemmat här, det är ju att å ena sidan så blir det allt mer övervakning och allt mindre integritet på nätet. Men å andra sidan så är det ingen som bryr sig om att använda krypterad mail eller 50 julistiftelsens Jabber server där man kan chatta krypterat och så vidare. Naturligtvis, nu får man ju meddelanden även på WhatsApp att din chatt är numera krypterad, men vem litar på ett jättestort amerikanskt företag, det vill säga Facebook? Helt säker kan man aldrig vara.
Ja, speciellt om man har tecknat ett avtal som ger dem tillgång till det.
Ja, men det är ju en annan sak. För då, men jag funderar på varför det där är så oviktigt för folk. Alltså,
jag tror att frågan är för stor, komplex och teoretisk. Det är först när folk blir drabbade som man kommer att tänka igenom och inse konsekvenserna. Och det är kanske precis vad som kommer att ske om till exempel hyresvärden i framtiden kommer att säga upp folks hyresavtal därför att man umgås med suspekt eller man har suspekta vänner eller man bedöms utifrån det man gör på sociala nätverk som en olämplig hyresgäst av andra skäl.
Jag gillar den här grejen, för att det känns verkligen som att det är en fråga som verkligen skulle kunna, där befolkningen antingen skulle kunna vända sig mot eller acceptera. Så det är verkligen allt ställs på sin spets.
Övervakningsdebatten har ju varit så abstrakt. Folk har känt att det egentligen inte berör dem. Och folk har tänkt att den som inte har något att dölja har inget att frukta. Men nu visar det sig att alla har någonting att frukta. Jag menar, det finns inte en enda människa som inte har någon information på sina sociala nätverk som skulle kunna skada en. Den hemliga polisens anfader, kardinal de Richelieu, sa någonting i stil med att ge mig ett par rader skrivna av den hedervärdaste och hederligaste man i världen och jag ska finna en anledning i dem att hänga honom.
Exakt, och det gör ju också att såna här tjänster, fastighetsbolag som använder sig av dem, hyresvärdar, de kanske inser att nej, men den perfekta hyresgästen finns ändå inte, så att vi måste alltid hitta någon som har lite problem och acceptera det.
Jo, så är det naturligtvis, men alltså, jag hoppas att såna här saker, för det kommer att komma mycket mer sånt här nu, att det kommer att få folk att få upp ögonen för riskerna med massövervakningen.
Du är optimistisk.
Det vet jag fan. Men ska någonting få upp folks ögon för vad som är på gång, så är det såna här saker.
Mm. Ja, okej. Okay. Hörru du såg någon något föredrag på YouTube av Robert Epstein.
Just det, jag har lagt upp det på hacks.5juli.org som är min 5 juli-blogg. Det där är rätt intressant, för det handlar om manipulering av sökresultat. Det hela började egentligen med att Facebook anklagades för att i sin trending news-rapportering särbehandla de politiska partierna i USA, att man pushade upp demokraterna och pushade ner republikanerna. Sen så började folk rota lite mer, och så var det någon som kollade vad man hittade på Hillary Clinton, och man menade att Man gynnade Hillary Clinton och missgynnade Trump. Och detta har Google svarat på och sagt att det inte alls är så. Man har svarat rätt utförligt och rätt trovärdigt ska sägas. Men det som är intressant är själva funktionen med sökmotormanipulation. Och det är det här föredraget som jag la ut en länk till, eller la upp på bloggen, handlar om. Därför att det visar sig att politisk sökmotor optimering och sökmotormanipulation är oerhört effektivt. Det kan alltså, det kan ändra politiska preferenser i uppåt 40% av testgruppen.
Alltså beroende på vilka sökresultat som dyker upp när de söker på något.
Och hur högt upp de hamnar om de har på första sidan och så vidare. Och det intressanta är att även människor som är medvetna om att det sker en manipulation blir påverkade. Och det här är ju rätt diaboliskt. Alltså sökmotorresultaten och medias bevakning skapar ju någon form av spiral som kan höja eller sänka en kandidat eller ett parti. Jag satt och tittade på Google Trends på lite politiska svenska partier och man ser ju rätt tydligt hur vissa partier drar ifrån andra och hur det finns ett intresse, och då när det finns ett stort intresse för ett politiskt parti, då rankas de högre i sökmotorresultaten och sen så blir det en självförstärkande effekt när snöbollen kommer i rullning. Mixed metaphors där. Jag skulle nog säga att det framförallt handlar om att förstärka positiva attityder.
Det intressanta här, det var ju att Google hade svarat på den här kritiken. Alltså inte det här som du nämnde kort i detaljfrågan. Utan chefen för deras sökavdelning hade svarat att nej, men vi på Google, vi är ett snällt företag och vi skulle aldrig göra något sånt här. Alltså det var så här som Robert Epstein förklarade att de hade svarat, och vilket han är väldigt kritisk mot Google, och han tyckte att det där var helt idiotiskt, för att han menade att om han hade chefat för Google så skulle han vara väldigt intresserad av de här studierna och velat ta dem till sig för att se hur man i så fall kan förhindra att sånt.
Naturligtvis så bör ju Google lyssna istället för att slå ifrån sig när det kommer såna här uppgifter. Och vad som är intressant tycker jag det är att sånt här inte nödvändigtvis sker medvetet. Det kan finnas en inbyggd bias i algoritmerna. Det kan uppstå en bias beroende på människors sökresultat. Och sen ska vi dessutom vara medvetna om att alla sökresultat är personaliserade. Anpassade till den som söker. Så att det här är en väldigt intrikat och krånglig fråga. Det är svårt att utreda. Och jag tror väl inte att Google gör så här medvetet.
Nej, men de borde vara intresserade av vad som kan hända.
Och jag tror att såna här saker kan uppstå fast oavsiktligt.
Precis, den här algoritmen, den är ju nästan som ett magiskt väsen. Nästan som Golem eller något sånt.
Ja, när Google ändrar sina algoritmer, det sänder ju chockvågor genom näringslivet när företag plötsligt försvinner från första sidan på Google sökresultat och så här.
Vilket ju hände med den här Robert Epstein efter att han var kritisk mot Google. Precis. Förklarade han själv. Alltså han är extremt kritisk mot Google, och han kom också in i det här föredraget på det här med skandalen kring Google Street View, när det visade sig att de här bilarna som hade åkt runt i världen och fotat gator också hade samlat in all information om trådlösa nätverk.
Just det.
Hemmaroutrar och sånt, wifi-nätverk. Allt som de kunde hade de lagrat.
Mm.
Och enligt den här Robert Epstein så var hela syftet med Street View från början att göra just det, alltså att samla in den här informationen, för den kan de använda på ett sätt som gör att de kan tjäna pengar på annonser, medan att bara ge alla i hela världen bilder på alla gator i hela världen, det är inte det viktiga.
Ja, visst, jag menar, Google har ju naturligtvis en affärsidé. Och om du använder Google Maps till exempel, så får du ett meddelande om att slå på wifi trots att du inte är hemma.
Mm.
Eller trots att du inte är på något av dina kända nätverk. Då är det ju sån data som man tänker använda. Att man kan pinga wifi-servrar i närheten och så vet man från sin lagrade data mer exakt var folk befinner sig.
Och det var väl för övrigt så den första iPhonen fungerade, tror jag. Den hade ju inte GPS.
Nej, just det, den triangulerade på något sätt. Men ja, det gäller ju att ha ett sunt skeptiskt förhållande till de här bolagen. Mitt förhållande till Google, det är att jag utnyttjar gladeligen en massa gratis tjänster som de har, men jag är fullt medveten om riskerna. Till exempel så liksom mycket artiklar och bloggtexter och sånt som jag skriver, det lagrar jag på Google Docs. Mm. Varsågod och läs det. Det är uppbygglig litteratur.
Ja, du har ju redan en profil som offentlig person.
Och jag menar, för icke-känslig mail så använder jag Gmail. Mm. För känslig mail så har jag min krypterade PGP-krypterade mail.
Just det. Har du någonsin klickat på en sån här Google AdSense-länk?
Jo, det händer ju faktiskt att de kommer med relevanta, intressanta förslag.
Jag tycker det sker extremt sällan att man...
Sen någonting som faktiskt är intressant, som jag har trillat dit på några gånger, det är att om jag har googlat runt och sökt på, vi tar någonting out of the blue, vi tar mikrodrönare till exempel, sådana små radiostyrda drönare, om man googlar på det. Och då får man ju upp massa annonser för det framöver. Men det kan ju då faktiskt vara som så att det är någonting som man har tänkt köpa och som man behöver, som man sen blir påmind om att just jävlar, det var det jag höll på att titta på. Så att den fällan har jag nog trillat i någon gång, även om det inte har handlat om mikrodrönare.
Mm.
Men som sagt, ja, man ska veta att man själv är produkt. Och man måste vara medveten om de här företagens affärsidé. Då tycker jag nog att Facebook är betydligt lurigare än Google. Google blir liksom enklare att förstå. Det är klart att vi inte fattar allting som pågår bakom kulisserna på Google. Men Googles affärsidé går på något sätt ändå att förstå och förhålla sig till. Medan vad Facebook har för sig, det är jävligt mycket lurigare.
Mm. Ja, på vilket sätt då menar du?
Ja, alltså de har tillgång till information i en annan dimension. Det är mera, jag menar, de kan bygga sociogram, de tittar på vad man länkar ut.
Mm. Alltså låt säga, okej, Google har misslyckats ganska mycket med Google Plus naturligtvis jämfört med Facebook, men å andra sidan så har de ju alla dina mail, och det kan man ju också se som ett slags relationer mellan alla du känner.
Jo då, det beror ju på vad man då använder mailen till. Men alltså idag det mesta meddelandehantering tycker jag, alltså när det gäller de sociala kontakterna med människor man känner, så tycker jag det sker via Facebook Messenger faktiskt. Mm. Ja, det är där som oftast...
Man tar det som är enklast liksom, ja, som precis. Båda har. Ett tag var det Skype, nu är det Facebook och WhatsApp och så vidare. Hörru du, jag tycker vi går vidare.
Ja.
Och förra veckan så pratade vi om Tor-projektet. Eller vad säger man? Tor-projektet.
Tor-projektet.
Och Jacob Applebaum som har blivit petad därifrån. Vad har du att säga om det?
Jag bloggade lite grann om det här och skrev att oavsett vad som försiggår här och vad folk anklagar varandra för, så får de ta mig fan skärpa sig, för att Tor-projektet är viktigt.
Mm.
Det handlar om att erbjuda anonymisering, inte minst till oppositionella och människorättsaktivister runt om i världen, för vilken anonymisering är en fråga om liv eller död. Så att detta får inte innebära att Tor-projektet spårar ur.
Lite som hände med WikiLeaks efter Julian Assange-skandalen kanske.
För ja.
Att det, alltså, rätt eller inte, naturligtvis var inte det rätt, men det är klart att WikiLeaks led enormt av att dess ledare kom i rampljuset.
Och sen alltså det, när det blir bråk i teknikorienterade kretsar, då blir det ofta rätt intensivt.
Mm.
Jag gjorde en jämförelse på bloggposten med Piratpartiet i Sverige och Tyskland, som ju slitit sönder av jävligt hårdhänta strider. Och det som sker i Tor-projektet nu, där finns ju då anklagelser om sexuellt, oönskat sexuellt beteende, och det finns motanklagelser och det finns förtydliganden, och det finns folk som står på ena sidan och folk som står på andra sidan, och situationen är jävligt låst. Och det enda som överhuvudtaget är klart i det här är att Tor-communityt är splittrat. Mm. Vilket med nödvändighet drabbar Tor-projektet. Och jag känner inte de här människorna. Jag tror jag träffat Applebaum kanske ett par gånger och bara sagt hej. Och jag kan inte bedöma kvaliteten i anklagelserna, motanklagelserna, försvaren och så här. Och jag bryr mig inte. Det är ju naturligtvis kul att läsa om.
Det känns helt ointressant vad folk anklagar varandra.
Men när det kommer till kritan så är detta inte intressant, utan det enda som verkligen är intressant är Tor-projektets framtid.
Mm. Ja, absolut. Har du använt Tor någon gång?
Nej, faktiskt inte. Inte så här, det riktiga systemet. Däremot så har jag en Tor-browser på min dator.
Det är något som är förinställt på att surfa anonymt via Tor.
Precis. Mm. Det är i princip en Firefox fast anpassad till att gå via Tor-nätverket och totalt anonymiserad.
Mm.
Så att du kan göra vad som helst. Och via den kan man bland annat nå the dark web.
Just det. Jag har aldrig använt Tor, och det är av en anledning, för att idén är ju att du surfar genom en massa olika skal som i praktiken är routrar, eller vad det heter, hemma hos folk. Och då innebär ju det att kanske inte på vägen, men i alla fall i den utgående routern så finns det ju någon som kan se vad som... Och då innebär det att om du loggar in på sidor och skickar personlig information, så kan ju det ses av någon, om jag har förstått det här rätt. Och då är ju idén att men då gör du inte sånt medan du surfar via Tor. Men samtidigt så kan man ju glömma bort sig och sådär. Mm. Så att jag använder bara VPN helt enkelt.
Mm. Detta är bortom min tekniska förmåga. Men det finns säkert någon lyssnare som är beredd att förklara detta på 60 sekunder för oss.
Vi kan ta det i ett annat avsnitt faktiskt och gå på djupet. Okej, så fokusera på Tors utveckling och låt
och sluta
inte
bråka liksom, sluta muppa.
Ja, absolut. Förresten, i förra avsnittet så pratade vi lite om fildelning också och huruvida den ökar eller minskar. Och jag kollade upp det, och det var inte helt lätt att hitta, det finns många olika grafer, men du har rätt i att fildelningen ökar globalt, har den gjort sedan 2008, men i Västeuropa så har den minskat sedan 2010 något. Så där hade jag rätt.
Ja.
Och det menar de beror på att i Västeuropa...
Men globalt hade jag rätt.
Ja, det har du alltid, Hax. Nej, men de menar att det är för att det är så hårda lagar. Och det, alltså i Tyskland till exempel, så efterföljer man ju de lagarna.
Och här i västvärlden så finns ju alternativ också. Jag menar Netflix och Spotify och sånt här som kanske inte man har tillgång till i avlägsna delar av världen. Men i grunden så alltså, allting, även om vi har streamingtjänster och sånt här, så kan jag inte låta bli att reta mig på hur bakvänt upphovsrättsinnehavarna beter sig. Jag menar, varför lägger man inte ut allting man har? Om vi, i vart fall på någon form av betaltjänst. Det finns ofta gamla filmer. Det finns gamla radioserier från BBC och
PBS. Vi har ju Mind Your Language som jag nämnt här.
Ja, precis. Sådana saker som jag skulle vilja komma åt och lyssna på. Som inte finns tillgängligt överhuvudtaget. Utom på ett sätt.
Ja.
Nämligen illegal fildelning. Och så länge man inte tillhandahåller de saker folk vill ha. Jag menar, lagringsutrymme idag är vansinnigt billigt. Och själva uppkopplingen är nästan gratis. Så varför inte lägga ut allt? Speciellt när det gäller saker som är publicerade och producerade av public service. Jag menar, det är ju för fan skattepengar och tvångsinbetalda medel via tv-avgiften. Det där är information som tillhör folket och världen. Information som borde ligga ute. Allting som Sveriges Television och Sveriges Radio har gjort för licenspengar och skattepengar borde vara tillgängligt, fritt att använda för alla under Creative Commons.
Verkligen. Och SVT är ju ganska bra där faktiskt med sitt öppna arkiv och så.
Ja, men det är inte särskilt omfattande ändå. Alltså, allting borde ligga ute.
Ja, absolut.
Och jag upplever snarare att det går åt andra hållet. Det finns fortfarande kvar, men det har blivit svårare på Sveriges Radio att hitta till exempel gamla lördagsintervjuer som ju faktiskt är relevanta saker att söka på.
Jo, men de har en väldigt dålig sökfunktion.
Ja, jo, precis. Tidigare var det rätt lätt att hitta gamla lunchekosändningar som var sparade sen anno datumal.
Alltid när man söker på Sveriges Radio så är det första som dyker upp något från 2003 eller någonting.
Ja. Men allting borde finnas tillgängligt, och eftersom det är licens- och skattefinansierat så borde det vara fritt att använda för alla. Det vill säga att klippa saker ur gamla program och använda, att bygga på tidigare produktioner, att lägga upp gamla radioprogram som man gillar i sina egna strömmar och så här. Det borde man verkligen göra. Open access på public service material.
Absolut. Vi kan börja avrunda lite. Förresten, igår hade ju Apple sitt event på Worldwide Developers Conference. Och jag kunde inte se det live eftersom jag inte hade någon Apple-enhet som klarade livestreamen. Men vi har inte pratat om det alls, så det behöver vi inte göra heller. Nej, jag tycker inte att det var så mycket som kom fram där.
Det var rena västgötaklimaxen. Jag satt och väntade på tekniska nyheter. Och den enda tekniska nyhet som kom var en ny variant av den förbannade klockan som jag inte riktigt förstår vitsen med.
Och så heter det OS 10 nu, Mac OS.
Ja, och så var det en massa nya ikoner och emojier och skit. Jag tror att Apple nog måste komma med någonting väldigt nyskapande och nytänkande väldigt snart om de ska ha någon framtid.
Ja, och så vill vi ha nya MacBook Pro.
Just det.
Som sista ämne så vill jag fråga dig om du har varit inne på webbsajten Xhamster.
Tackar som frågar. Mailade över detta till mig igår har varit inne nu och det är 2 timmar av mitt liv som jag inte får tillbaka, men de å andra sidan inte helt bortkastade.
Xhamster är alltså en porrsajt.
Just det.
En av de största porrsajterna tillsammans med Xvideos och Pornhub.
Xtube Porn.
Och det Xhamster har gjort nu är att de har tagit politisk ställning. Om man söker på våldtäktsporr så på något sätt, då får man inga sökresultat längre, utan man får ett meddelande om att du är sjuk i huvudet och bör söka hjälp, fast formulerat som här har du en psykolog-sajt som du kanske ska gå till. Du kanske bör tänka lite på vad du är intresserad av. Har du något spontant att säga om det här? Vad tycker du om att företag gör så här?
Formellt sett så jag menar, det utgår från att det är ett företag som driver den här sajten. Och vad de har för affärsidé och vad de erbjuder sina kunder, det är naturligtvis upp till dem. Men rent allmänt så tycker jag att jag upplever att det moraliska, moralpaniken ökar och utrymmet för människors sexualitet minskar. För det måste vara, alltså idag så känns det som att saker måste vara kategoriserade i antingen heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet eller trans. Och det som faller utanför det, vilket då kan vara BDSM-saker, olika fetischer och så här. Det känns som att utrymmet för det minskar och att den moraliska takhöjden sjunker. Det var det Kit, tror jag, som hade någonting om BDSM, någon BDSM-klubb i Göteborg, där man uttryckte sig så nedlåtande om aktiviteterna att var tvungen att plocka ner artikeln igen.
Mm. Ja, det var ju för att den tillkom på ett fräckt sätt i och med att de hade bjudit in den här skribenten och öppnat upp sig om sina liv.
Och sen uttryckte sig den här skribenten väldigt nedlåtande. Alltså jag tror att det är väldigt farligt att censurera saker som rör sig om människors sexualitet när det gäller pornografi. Jag menar, pornografi är ju per definition skådespel.
Mm.
Det är ju inte verklighet.
Ja, och det är det som jag tycker också. För att för det första, som du säger, det är ett företag som driver sajten, och att de gör så här beror givetvis enbart på att de vill få uppmärksamhet i media och vill få fler besökare och vill tjäna mer pengar. Och där gör de ju helt rätt. Jag kanske hade gjort något liknande om jag hade drivit det här företaget. Men på ett annat sätt så tycker jag att det här är så, det här avspeglar liksom hur vi i västvärlden har problem att skilja mellan fantasi och verklighet. För att, herregud, våldtäktspar, det är, som du säger, det är skådespelare, det är en fantasi. Och när folk söker efter saker på en porrsajt så söker de inte efter sånt som de själva vill göra, utan man söker efter det som är over the top och som man äggas av. Och det tycker jag att det är därför jag gillar Japan så mycket, för där finns det inga sådana spärrar, utan där kan du gå hur långt som helst, för att alla förstår att nej, men det här är vår fantasi och de kan vi låta leva, och sen är verkligheten något helt annat.
Och även om det är saker som folk skulle vilja göra, så måste det väl ändå i rimlighetens namn på något sätt vara bättre att folk sitter hemma framför datorn och tittar på det och runkar än att de springer ut i närmsta buskage och våldtar någon.
Ja, och sen ska vi också säga att våldtäktsfantasier är ju extremt vanliga, både bland män och bland kvinnor. För om man ska hårdra det, så är ju faktiskt våldtäkt, ja, men det är ju liksom, jag ska ju inte säga att det är det ultimata sexet, men det är ju liksom sex draget till sin spets. Och om man tittar på hur, nu är jag ute och cyklar lite här möjligtvis, men om man tittar på vad folk, vanliga straighta människor, vad de gör i sängkammaren, så är det ofta så att det finns en part som är lite mer dominant och en part som är lite mer undergiven, och det är ju liksom en light version av våldtäkt på ett visst sätt.
Det är väldigt mycket
mixed, men det är ju en filosofisk
det är ju väldigt mycket blandade signaler i samhället just nu. 50 Shades of Grey säljer som tåget, samtidigt som folk har liksom väldigt lätt att drabbas av moralpanik överallt som inte missionärställningen.
Mm. Nej, men exakt, det är ett jättebra exempel. Så, herregud, låt folk få vara fria och sen i sina fantasier.
Sen hela inställningen till sex. Jag blir så förbannad på vänstern som säger liksom att vi måste liksom avsexualisera det offentliga rummet, det är för mycket naket och hej och hopp på reklam och så här. Vadå liksom? Det är väl liksom skitkul om man liksom har något snyggt att titta på medan man väntar på tunnelbanetåget.
Och där har vi en fråga att ställa till en gäst som vi snart kommer att ha här, men det kanske blir i nästa avsnitt.
Okej.
Ja, jag tänkte att eftersom du är så libertariansk så ska jag bjuda in en
kommunist. Kille. Jag har lärt en kommunist vid vår barm.
Hörru, ska vi sluta för idag? För vi har på ganska länge.
Ja, men det kan vi göra. På återhörande.
Ja, och innan vi stänger av, säg vad du sa.
Just ja, just det. Jo, vi kom på en idé här. En insändarsida på den här podden.
Kommentarsfunktion.
En kommentarsfunktion. Om ni har någonting att säga, till exempel om ni vill förklara det här med Tor eller om ni vill kommentera någonting som vi har sagt. Skicka in en ljudfil, en MP3-fil. Vi säger max 60 sekunder lång.
Mm.
Och vart skickar man den i så fall?
Jag skulle föreslå att skicka den direkt till mig i så fall.
Just det.
På mailadress Karl, stavas med K. Karl@5july.org. Okej, alltså Karl@5july.org. Det här 5 July, det är alltså en femma som är siffran 5. Och sen är det engelska July. Och så .org. Karl stavas med K. Alltså nu förstår jag vilka problem du alltid haft när du har sagt det där, din bloggadress där. Annars så får man väl googla oss och så hittar man hacks.
Och är det saker som vi pratar om så kan vi klippa in det i programmet. Och är det övriga åsikter så kanske vi lägger till dem efter nästa program. Vi får se.
Det skulle vara mycket roligt.
Ja.
Okay, men då...
Skicka in saker.
Ja,
vi hörs på MP3-fil, max 60 sekunder.
Okej, hej då.
Hej.